hur ska man kunna använda CRA-behandlingen med patienter och klienter som är så impulsiva? Hur kan man hantera den här impulsiviteten, både för deras skull så att de kommer vidare i behandlingen och kan bli av sitt missbruk, men också så att det underlättar i behandlingen förstås. Det här är det vi pratar om i dagens avsnitt av CRA-podden. Du är hjärtligt välkommen. Välkommen till dagens avsnitt av CRA-podden, avsnitt 36. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i CRA, ACRA och KRAFT. Jag heter Lena Olsson Lallor och är din värd idag. Du är så välkommen. Idag ska vi prata om impulsivitet och se vad det är, hur man kan förebygga, vad vi kan göra för att hjälpa till. Inte bara för behandlingens skull utan givetvis för klientens skull på lång sikt. För att läsa en sammanfattning och även ladda hem vårt gratis material, gå in på blienbattrebehandlare.se/CRA36. Där kan du ladda hem vårt gratis material som är till dig som är nybörjare i CRA. Ta dina första steg i CRA. Och som en liten extra bonus slänger vi också in där för nybörjare i KBT om du är nyfiken. Så kan du ladda hem vår pdf där som handlar om varför man gör som man gör. Så det är du hjärtligt välkommen att göra på blienbattrebehandlare.se/CRA36. Eller så googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Den här podden är sponsrad av Bli en bättre behandlare och våra kurser i CRA och ACRA. 7 steg till en bättre missbruksbehandlare i CRA och ACRA. Behandla vuxna och ungdomar. Gå gärna in och titta höstens släpp för onlineutbildningen. Det är alltså en webbaserad utbildning. Men du träffar ju givetvis också din lärare live för frågor och funderingar och handledning. Så gå in på blienbattrebehandlare.se/CRA36. Och nu ska vi grotta ner oss i impulsivitet och se hur man kan förebygga, vad man kan jobba med och hur man kan tänka kring det när man har klienter som är impulsiva och har det reaktionsmönstret. I det här avsnittet använder jag ordet mindfulness och om det stör dig eller din klient så går det lika bra att använda ordet uppmärksamhetsträning, fokuseringsträning eller bara att lägga märke till och bli påmind om. Så take it or leave it, det finns flera ord att använda så fastna inte på det utan nu kör vi. Jag får ofta frågan om hur man ska arbeta med en person som har impulsivitet som sin största fiende, höll jag på att säga. Vi kan ju dra fördelar av det också, givetvis. Men i dagens avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om det här med impulsivitet när det gör så att det blir svårare i en missbruksbehandling. Personen kanske har en diagnos av ADHD. Det kan också vara så att det finns annat givetvis här. Men säg att vi har en ADHD-missbruk och de får återfall gång på gång med impulsivitet och det är svårt att stå emot impulsen. Jag tänkte ta några punkter som jag brukar tänka på när jag arbetar i CRA och med de här personerna. Och då spelar det egentligen ingen roll om du jobbar just med missbruk utan vi har ju de här personerna i behandling oavsett. Så just vid impulsivitet så tänker jag att man behöver ju faktiskt förebygga det här. Vi behöver förlänga stubinen och då är inte stubinen relaterad till ilska utan stubinen att jag ska stå ut en längre tid. Så när vi pratar om förebygga då kan vi förebygga med logik eller så kan vi förebygga med upplevelsebaserad träning. Och båda är ju någon sorts inlärning förstås. Så när vi pratar om logiken då jobbar vi ju redan i CRA och ACRA med det här. Till exempel vi använder funktionsanalyserna. Vi jobbar med tidiga tecken, riskfaktorer, sårbarhet. Allt det här behöver vi titta på. Vi behöver se på hur jag vill vara som person, vad mina mål är. Allt det här är för att få kontakt igen med frontalloben. Och då i det här förebyggande syftet. Så här kanske vi redan är i kontakt. Och när vi då tappar frontalloben, det vill säga vi går in i vår impulsivitet. Då behöver jag komma tillbaka till det här. just det förebyggande. Vad var det vi hade skrivit? Vad var det som var viktigt för mig? Vad var det nu som jag skulle göra när jag kände den här impulsiviteten? När jag inte får min belöning, hur ska jag stå ut i att uppskjuta den? Och så vidare. Jag vet att det här är en risksituation för mig. Ska jag gå in i den eller inte? Så när man har gjort den här logiska eller rationella eller intellektuella problemlösningen och analyserna. För även i sorken kan du ju se det här händelseförloppet komma och gå. Så vi vet vad som ska hända. Vi är redan förberedda. Vi vet det här. Så det är impulsivt på ett sätt. Men på ett annat sätt är det ju faktiskt helt förutsägbart. När jag pratar om att förebygga upplevelsebaserat så pratar jag om medveten närvaro träning, alltså mindfulness. Och här jobbar vi då med uppmärksamhet, omfokusering. Så att vi ska träna oss i förebyggande syfte då. Att ta oss till nuet, ta oss till våran plats. Och det betyder inte att jag ska vara i nuet i min impulsivitet. Utan att jag ska börja lägga märke till när jag far in i det där. Och när jag håller på att gå in i någonting som jag faktiskt inte vill. Och för att jobba då med sin impulsivitet så behöver jag bli uppmärksam. Jag behöver bli mindfulness här och nu. För att börja lägga märke till exempel en händelsekedja som startar. Jag behöver lägga märke till när jag kliver in i risksituationer. Och det gör vi ju då i förebyggande syfte förstås. Så det här går ju inte att börja med i skarpa lägen att tro att man ska bli mindful. Eller att man ska börja uppmärksamma en funktionsanalys och händelsekedja mitt i ett skarpt läge. Utan det är därför då vi tänker oss att det här är i förebyggande syfte. Så det var lite grann om förebyggande. Men då har vi också det här i skarpa lägen, känslomässig reglering. Och vi behöver ju kunna reglera oss när vi väl har hamnat i en trigger. Vi kanske inte har förberett oss, vi kanske inte har hängt med händelsekedjan, vi har kommit ganska långt in i känslorna. Vi har nästan satt handen på handtaget, men inte riktigt. Vi vill gärna. Här kommer ju också sugsurfing in, som vi har pratat om tidigare avsnitt. Så känsloreglering kan handla om just en sån övning. Och det är ju en mindfulnessövning då, sugsurfing, att jag följer med och den låter jag sen klinga av. Att jag får stå ut i den här uppskjutande av belöningen som det faktiskt gäller. Och jag får stå ut i också att inte få den här negativa förstärkningen, det vill säga att jag slipper något dåligt, kanske ångest eller slippa tänka eller så. Så känslomässig reglering kan ju då handla om att plocka in det vi har tränat i mindfulness i förebyggande syfte. Att uppmärksamma när jag kommer in i känslomässig sårbarhet. För då blir risken högre. Jag tar in mindfulness kanske också för att ta mig till nuet. Här pratar vi ofta om långsam andning för att komma in till frontalloben igen. Vi kan inte andas långsamt ner i magen. Samtidigt som vi är stressade, utan när vi andas långsamt, då går vi ner i varv in i parasympatikus. Och det innebär också att vi får kontakt med vår frontallob igen, där vi gör alla våra rationella beslut. Och om vi då lyckas jobba med det här i förebyggande och också lyckas jobba med det här i känsloreglering i skarpa lägen, så leder det till en ökad tolerans. Alltså man tål mer, man står ut i mer uppskjutande belöning och också att man tål att stå ut i vad det då är man försöker slippa undan. Och det är den här öppenheten det leder till då av att känna sina egna känslor och vara uppmärksam på hur jag tänker och känner i kroppen. Och den här uppskjutande belöningen är ju jätteviktigt just när det gäller missbruk, att suget inte får sin belöning om det har blivit en betingning och så. Så den här toleransen och psykologiska flexibiliteten som vi önskar med de här träningarna hjälper oss att stå ut att inte få belöningen. Det vill säga det kan vara belöning då av att jag får någonting gott till mig eller att jag slipper något dåligt. Det här kräver ju givetvis engagemang. Så att om inte du som behandlare eller klienten är engagerad så händer inte mycket. Och om vi inte tränar mindfulness i förebyggande till exempel, då går det inte att vara uppmärksam senare heller. Det är väldigt svårt i alla fall. Det kräver också en villighet att vilja stå emot sina impulser i rationellt lägen, så när jag har kontakt med frontalloben. Och sen kräver det träning. Så jag behöver nöta och nöta det här för att det ska kunna lyckas när jag då hamnar i de här skarpa lägena. Så vi pratar om formell träning i mindfulness, där när jag ligger och mediterar kanske och gör de här andningsövningarna i lugnt läge när jag har kontakt med hela min hjärna, frontalloben också. Och sen är det också informell träning, det vill säga jag plockar in kanske en sån här långsam andning under dagen när jag är ute på stan så att säga. Så jag sätter inte tid åt det per se, utan jag inkluderar det i min vardag. Och då kan det vara både skarpa lägen men också lugna lägen. Så engagemang kräver det, och det kräver villighet, och det kräver ett nötande och en stor träning. Och det här kan vi tänka då på när vi får en person med missbruk som har ADHD och som hamnar i den här impulsiviteten. Att vi kan hjälpa dem med mindfulness-träning, förebygga genom logiskt tänkande, funktionsanalyser, riskanalyser och så vidare. För att försöka träna frontalloben, vad det är man vill faktiskt uppnå och vad jag vill vara för människa. Och det blir ju också att i känslomässig sårbarhet så behöver jag reglera mig, och då kan jag ta till de här mindfulness-strategierna som till exempel långsam andning. Det det ger personen, det är ju då psykologisk flexibilitet som ett samlingsnamn kanske för både tolerans och öppenhet att känna känslor. Och återigen, ja men det kräver engagemang. Så du behöver ta in mindfulness i din träning. Varje dag behöver klienten träna mindfulness. Behöver inte vara någon stor grej, utan det kan vara en långsam andning. Hjälp dem att få kontakt med frontalloben igen som de har tappat när de hamnar i sin impulsivitet. Och det kan man göra som träning i sessionen när man börjar och slutar till exempel. Så får de med sig det här lite gratis. Så det du behöver göra är alltså att träna dig i att göra långsam andning för att du ska kunna träna din klient att göra långsam andning. Du förebygger genom mindfulness, du förebygger genom logiskt tänkande. De får träna sig i skarpa lägen med hjälp av den här mindfulness, och då får de en större tolerans, öppenhet för sina känslor och ökar den här psykologiska flexibiliteten. Och det som behövs är ju det här engagemanget, villigheten och träning. Så du behöver inte känna dig orolig för det här. Det finns på nätet att skriva långsam andning. Ni kan göra det tillsammans, men gör det gärna i sessionen så att det inte är något underligt för klienten när de ska göra det hemma sen. Så dags att förlänga stubinen. Hjälp din klient till en förlängd stubin genom att jobba med impulsiviteten. Den är ingen farlig, utan vi ska bara se till att tygla den. Det var allt för denna gång. Jag hoppas att du tagit med dig några guldkorn som du kan använda i din praktik med dina klienter. För att titta på våra kurser, poddbloggen och också vårt gratismaterial som den här gången är då Ta dina 13 första steg i CRA, eller vårt KBT-material, varför man gör som man gör. Gå då in på blienbattrebehandlare.se/CRA36. Eller googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag och Teknikmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge!